Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Har du tryckt på rec?
Då kör vi 1, 2...
Eller samtidigt.
Nej, men det är synkat nog. Ska vi se här. Jag måste ha den här skiten. Vad fan är den? Vänta. Där. Mm. Jag måste ha mitt lilla dokument också. Med mina små, min lilla research. Okej, nu kör vi då.
Jag ska bara lyssna på mig. Skitsamma. Nu kör vi. Så får de fixa
det. Men det blir inspelat och så, va?
Ja, så. Okay. Jag tror det är på datorn. Ja, det är det. Det är det vi har gjort innan.
Ja. Och det har varit helt okej, okay, som jag
Ja, jag tycker det. Jag tror att vi tyckte det var bättre med det ljudet än på headset.
Jag minns ingenting, men jag litar på det. Jag litar på ditt omdöme. Det känns klockrent.
Eva och jag.
Jävla. Ja, du och Eva.
Ja. Vi är inte någonting. Du och jag, Mattsson. Vi är inget.
Nej, men vi är på väg dit, hoppas jag.
Vi är vänner, I guess.
Vi är på väg mot någonting.
Vänner.
Vi är på väg mot någonting. Jag hoppas det. Det var kul att träffas IRL någon gång.
Ja, vi tar det sen. Kör nu. Min son kan vakna vad som helst. Ja.
Halli, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Bakom ryggen. En podd som görs för underproduktion av mig, Sebastian Mattsson. Det är podden där jag, Sebastian, pratar bakom ryggen på en känd person tillsammans med en inbjuden gäst. Jag ska snart presentera den inbjuden gästen. Först programförklaringen av Kai Pollack. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Felisa Jackson, är hur mår du egentligen?
Jag mår jättebra. Eller, jag har lyssnat på några avsnitt på sistone. Det var väldigt många bra avsnitt. Jag gillar den där, han medelålders mannen som gick på feminist eller vad det var, vänstern.
Medelålders mannen som gick på vänstern?
Ja. Kulturvänstern.
Ja, just det. Sundfält.
Det var riktigt, ja, riktigt bra.
Ja, ja. Jag skulle teama ihop er en kväll. Alltså, liksom,
Men här, alla som kommenterar, alla som hör den i beskrivningen i början ska alltid, vad är det för sätt att börja en podcast på? Eller så ska de vara så edgelords och säga, jag mår skitbra. Alltså, det är verkligen... Ja, men jag mår bra. Jag mår alltid bra.
Ja.
Hur mår du?
Ja. Jag mår mycket bra. Vi har ju laddat inför det här ganska länge. Du ghostade mig förra gången vi skulle spela in.
Jag satt
här i en och en halv timme.
Jag har barn.
Ja, det måste vara svårt att ha barn. Jag kan bara föreställa mig.
Du, hur det man. Är.
Ja.
Alltså, ja. Man. Jag är mamma. Du är en pappa. Belastningen är olika.
Ja, det är... Let's agree to disagree.
Du har det, en det känns som att... kvinna där som hjälper dig. Jag har ingen man som är där 24-7 och hjälper mig.
Och vems fel är det, om jag ska vara sån?
Vad säger du?
Vems fel är det?
Det är samhällets fel.
Ja, apropå att skylla saker på samhället, så ska vi prata om Ami och Fanna. Jag har haft mycket ångest för uttalet. Jag har frågat min fru 10 gånger nu hur hon uttalar Ami. För jag vill säga Amy, men hon heter Ami.
Hon är det svenskaste som finns på den här kartan.
Jag vill inte åka dit på något sånt. För det känns som att om de skulle komma åt mig. Vad sa du?
Är det den du skulle falla på, tror du?
Jag tror inte det, men man vill inte ge dem ett lillfinger. Förstår vad jag menar?
Jag tror att den här podden är att ge dem hela handen.
Jo, det är nog det. Du ville snacka om Ami och Fanna. Du har varit med 2 gånger tidigare. Första gången så pratade du om den svenska Black Lives Matter-rörelsen. Andra gången pratade du om Tusse. Och tredje gången nu ska vi prata om Ami och Fanna. Ser du något mönster där själv?
Jag eller? Vet vad du ser, för du ser hudfärg. Men jag ser problematiska personer. Det är vad jag ser.
Men det finns ju risk att du blir reducerad till någon slags Hanif Bali.
Men vet du vad jag också inser på mönster? Det är att jag alltid har haft rätt. Jag har haft rätt i allting. Och jag vill inte säga vad Tussa har gjort, men var inte han i nyheterna ganska nyligen?
Ja, det här, ja, yeah. Jo, det var. Men låt oss inte säga mer än så. För att då börjar vi närma oss åtalbart.
Ja, yeah.
Faktiskt. Och sen, men han har varit i nyheterna, ja.
Ja, yeah. Och sen har vi hela Black Lives Matter-rörelsen i Sverige. Ja, var är den idag? Mm. Ja, ja, den var försvann.
Det är sant, den är borta.
Ja, ingen demonstrationer. Har svarte fått det bra nu, eller? Är allting bara tyckt om?
Det mest minnesvärda du sa om dem kanske var att du blev arg på att en av dem, en av grundarna till svenska BLM, hade något traumatiskt barndomsminne där hon hade fått köttbullar kastade på sig och ungen som slängde köttbullarna på henne sa, du ser ut som de här typ. Ät köttbullar, brun, ja, någonting sådär. Och du blev arg och sa att hon bara borde ha kastat tillbaka dem.
Ja.
Ja, det var liksom...
Finns
ja.
Ett inslag i stormens utveckling Jonathan Unge hade som bara tuffa till dig. Och ja, det kan man applicera där. Tuffa till dig lite. Stå inte där som ett jävla offer och ta skit. We descend from warriors, black people. From tribes.
Ja, det, exakt. Det är lätt bara som att du citerade Black Panther. Men det är säkert relevant ändå. Men Amy och Fanna då? Nej, nu sa jag Amy. Ami och Fanna.
Ami? Hur svårt det är det?
Ami.
Ami?
Jag vet inte. Det är något fel med stavningen.
A-M-I-E.
Det känns som att det ska vara. Anyway, Ami då?
Ami?
Nej, inte Ami. Ami.
Ami. Som amen.
Ami. Ami Bramesej, uppvuxen på Södermalm, vilket är relevant för sammanhanget. Vi kommer säkert återkomma till det. Hennes pappa är musiker. Hennes systrar, både Fatima och Zainabo, är professionella musiker. Fanna är Fanna Endov Norby, uppvuxen i Hammarbyhöjden på Gröna linjen. Det är närförort till Stockholm, kan vi tillägga. Gick på Norra Real, som är ett statusgymnasium i centrala Stockholm. Pluggade strategisk kommunikation på Bergs. Vet du vad det kostar för ett års utbildning? 159 000 kronor.
Oj.
Och då kanske folk undrar, varför är det här relevant? Varför fastnar du sån här tråkig skit till att börja med? Men jag vill liksom belysa deras klasstillhörighet lite. För det är något de själva inte gör jättemycket av.
Aldrig, kan vi väl påpeka.
Ja. Det här är då två antirasistiska poddare. De hade länge podden Raseriet. mellan 2016 och 2023 tror jag. Jag tror de nyss slog om, eller gjorde om den. Lämnade den politiska aktivismen bakom sig och startade på den Ami och Fanna, som den bara heter nu. I samband med att de köptes av Perfect Day. Men de hade då en antirasistisk podd, kanske Sveriges största i, vad fan blir det då? 6 år. Väldigt populär. Min fru älskade den. Hon har till och med köpt merch från den.
Nej.
Hon har en keps där. Du som fellow antirasist, Felicia, vad tycker du om den här podden?
Jag tycker att det är ett jävla hån. Det är vad jag tycker att det är. Alltså jag vet inte hur jag ska formulera det för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag har faktiskt fått många som har kommit fram till mig, eftersom jag är en komiker. Mm. Jag minglade en gång i tiden innan jag fick barn. Och så säger de så här: det finns ett citat som jag aldrig kommer glömma, en tweet jag hade skrivit. Så var det typ: raseriet är en podcast för vita. Alltså typ, jag hade bara skrivit raseriet är en podcast för vita, för att det är typ så här att den är gjord för vita, för att vita ska, du vet, så här, känna så, säg något elakt om mig så jag kan säga förlåt och så blir allting bra. För att den är liksom ett copy paste. Alltså det kräver att man har följt med i hela den här utvecklingen av typ det svarta snacket, det black awareness-utvecklingen. Och det började ju någonstans i Sverige när Miley Cyrus gjorde den dansgrejen på MTV.
Twerk, just det.
Ja, och använde svarta twerkade på MTV. För att innan allt detta så fanns falskheten, och det är Valerie, hon jag inte kan uttala efternamnet på, Bäckström.
Kushene. Bäckström,
ja. Hon hade falskheten en blogg där hon skrev om vita på ett väldigt här hånfyllt sätt, så som hon skriver nu, fast om vithet. Och sen så kom rummet och de pratade om detta och allting. De skrev jättemycket, och sen så refererade de till texter i Jessie Bell, som var en sån blackness-tidning. Och sen började Fanna och Ami att hålla på och kopiera rakt av texter från Jessie Bell. Och bara kopiera det på svenska och skriva det som sitt. Och de fick sjukt mycket fame, för att de känner ju så många inom Sveriges Radio och på SVT. Så att de fick sådana: ja, men det är klart att du ska vara med här. Det är klart att ni ska lanseras här. Det är klart att vi promotar er här. Så alla bara köpte det. Om man står där och skriker tjejsan är naken, ingen lyssnar, för att vita vet ingenting om antirasism i svarta världen. De vet ingenting om vilka referenser som finns. De är inte intresserade av hela den politiken i USA kring black racism och så vidare. Så de kunde ju bara göra detta och tjäna sjukt stora pengar. Och ingen gjorde någon form av research på detta. Ingen. Och jag stod där och jag sa, och jag har sagt till alla, jag har pratat med Valerie om det, och hon vet, och vi vet, vi alla vet. Men det är liksom bara så här, you cannot touch them. För att från ingenstans så blev de en sjukt stor podd, och den refererades till, jag gick fritidsledarutbildningen då, och då dök de upp när vi hade en kurs som var, vad är etnicitet? Och då refererade de till den podden. Och så var det en som hade hört den innan, och det var den adopterade tjejen i min klass. Och jag bara kände så här: ja, men det är väl klart som fan att det är den adopterade tjejen som har suttit och lyssnat på två av de största coconuts som finns, som sitter och pratar om svarthet.
Och inte coconut, det är inget rasistiskt menat nu, utan det är bara att det är dumma.
Det är vad aboriginals kallar svarta som springer vita mannens ärende.
Ja, för att de är vita på insidan. Exakt. Eller?
Jag valde inte Oreo. Nej. Jag ville vara lite, lite världsvan.
Du vill ta den australiensiska.
Men det är för att min storbror är i Australien och han kallas för coconut hela tiden.
Ja, det är ett problematiskt yrke. En problematisk yrkeskår. Men det är intressant det du säger, för att jag upplever att det här, att just Fanna har gått på Bergs, som ju är en PR-skola, och har gått en svindyr utbildning där. Jag tycker det ändå på något sätt är väldigt talande. För det här är liksom en PR-version, en PR-slipad version av antirasism.
Ja, för att när
den
du...
är liksom väldigt ofarlig på ett sätt och den är väldigt smart.
Den är inte ofarlig, så... det är det som är grejen. Den här är inte ofarlig, för att när man kan man någonting om politik, kan man någonting om alltså hur politik ska liksom förändra. Så här, man kan säga så, the revolution will not be televised. Den kommer inte ske i en podcast där du gör merch, där du skriver knulla systemet medan du står på den vitaste klubben du kan tänka dig, omringad av människor som har noll socialistisk analys i någonting överhuvudtaget. Så står du med
det. Det jag menar med att den är ofarlig, den kommer ju liksom inte omkullkasta någonting.
Nej, men den är ju samtidigt farlig för kampen. Den är jättefarlig för kampen, för att det de gör är att de säljer ut en hel rörelse och tjänar pengar på det och gör ingenting med det. Alltså de har inte gjort någon förändring. Det sitter inte fler svarta på SVT. Det sitter inte fler svarta någonstans på grund av dem. Det är inte fler människor som är mindre rasistiska. Folk har bara blivit mer försiktiga. De har bara lärt sig att så här, om jag yttrar en endaste mening fel så kommer vi att bli bashade i den här podden. Och det vill vi inte. Och jag vet inte, nu bara hoppar jag in i det. Fast jag måste kommentera att Fanna har gått den här grejen. När du sa det så kände jag, ja men då kan vi lika gärna strunta i ha det här avsnittet. För där sa du ju det. Där.
Nej, jag tänker också det. Så att jag, såklart det kan finnas liksom... Det är inget fel med att vara utbildad. Che Guevara var ju läkare till exempel.
Ja, Martin Luther King var också utbildad och hit och dit. Alltså,
ja, det är någonting... Jag tycker så här, har man gått
det? Alltså... Det har ingenting med det att göra. Det handlar om varför du gör någonting. Och ditt samhälle i sig.
Att du gått på Bergs just. Exakt. Och då skulle du säkert Fanna säga, jo men jag gick på Bergs för att bli bättre på att förmedla mitt budskap på något sätt. Men jag vet inte, jag tycker att hela den här liksom PR-tratten, så fort någonting passerar genom det, så blir det liksom tvättat och sanitiserat, om det är ett ord. och ofarligt, som jag säger. Alltså jag tror ingenting liksom som har gått, som ingenting som har formats på Bergs kan bli samhällsomstörtande på riktigt. Det är min fördom.
Nej,
i alla fall.
För att om du vill skapa en förändring politiskt så måste du vara obekväm. Du måste säga saker till personer som som spelar roll. Alltså du måste kunna kränka alla. Alltså så här, du måste kunna call out alla och göra det på ett professionellt sätt. Inte sitta som två stycken skvallertackor som är som två högstadiemobbare som säger saker om utvalda personer som de har någon personlig beef med. För det är det jag hör när jag hör raseriet. Jag hör bara två stycken högstadietjejer som inte har någon tyngd i vad de säger. För att du skickade två klipp till mig och när jag lyssnade på dem, det enda jag tänkte på var, åh herre min skapare, vad säger ni? Alltså, vadå? Vad menar de? Vad menar de? Att de är... att svarta hade fläkt, eller? Man bara, nej. Om du hade haft half of a brain så hade du förstått hans tweet. Och jag gillar inte ens Benit Söderholm.
Nej.
Men nu, hade fattat hans tweet.
Ja, absolut. Men vi måste bara ge lite kontext för de som inte hört det här klippet än. Men, för jag lyssnade på två avsnitt av Raseriet. Jag gick tillbaka lite i tiden. Till 2016 och så ett från 2017. För att jag verkligen vill åt den här underbara innan post-PK-känslan liksom.
Mm.
Och när jag lyssnade på de här avsnitten så kändes det som en throwback till en mycket mer oskuldsfull tid. Där vi inte riktigt hade de här problemen och där man kunde fokusera på mindre saker. Alltså nu har vi liksom en statsminister som utöver att han är en ryggradslös skithög liksom låter som Jimmy Åkesson när han pratar om migration. Vi har liksom SD är Sveriges näst största, till och med största enligt vissa opinionsmätningar, parti i riksdagen. Och vi har liksom vänstern liksom så här tappat problemformuleringsprivilegiet, men på den här tiden då kunde man fortfarande sitta och vara liksom arg över typ att det var för få svarta författare på bokmässan. Eller att Genit Söderholm hade skrivit någonting problematiskt på Insta. Det var liksom... nu har man bigger fishes to fry liksom. Nu när Jimmy Åkesson mer eller mindre styr Sverige, då kan man liksom inte sitta och bry sig om vad Fredrik Söderholm skriver på Insta och varje över det, utan
och kan man
på den här
inte.
Tiden så på den här tiden så fanns det liksom, det var, vi hade liksom utrymme att bry oss om mindre saker.
Det var roligare den här tid. Tiden. Det var en mer brylös tid. Vi hade roligare. Så är det bara.
Nej, men jag minns bara att så här, jag går till ibland går jag tillbaka och liksom kollar vad folk skrev 2013-2014. Och då var det en kille som, han hade skummanifestet som typ en bild på den boken som bakgrundsbild på sin mobil. Och så var det en massa tjejer som skrev till honom att du måste byta, du får inte stjäla vår kamp. Liksom. Och det slutade med att han vek och sa förlåt, förlåt, förlåt. Och det skulle aldrig hända nu, för nu vi har liksom inte tid att bry oss om de här mindre grejerna. Nej, för världen brinner och Sverige brinner. Och,
vi har också haft en sån weak masculinity reform där alla svaga män har typ exploderat. Han som bad om ursäkt har gått över till att blivit en Andrew Tate-torsk. Som typ,
exakt, det är
som
det.
Typ vill yxmörda alla som går emot honom och får någon armé av incels som bara... Du är bara en svartsjuk hora, jag är rik på bitcoin.
Men han har fortfarande skammande fästet som bakgrund, även fast han älskar Andrew Tate. Säkert.
Men
en trofé. En trofé, exakt. För att visa att han inte bryr sig. Men då, i det här avsnittet då, det klippet som du refererar till, då har geniet halva avsnittet ägnas åt geniet Söderholm. Som då inte hade startat Gott snacken. Han var manusförfattare på Breaking News med Filip och Fredrik. Det här är väl 2017 då. Och då har han varit på Way Out West och så har han sett en svart DJ och så har han tagit en bild på den här svarta DJn när han typ håller på med mobilen eller någonting. Och sen skrivit så här: har inte svartare lite för lätt på Way Out West? Och man fattar det skämt. Alltså,
det är ett skämt. Hade det varit i USA så hade det skämtet varit roligt. Så.
För skämtet är ju så här att han tar ju en utsatt grupp och skriver, har de inte lite för lätt? Jag vet, för att jag själv så här, när min fru typ sitter med någon annan som har också fött barn, så kan jag gå in och säga, har ni fortfarande på att tjata om det att föda barn? Gå vidare typ så här. Det var inte så jobbigt. Alltså, det är ett skämt som liksom bygger på att man spelar dum.
Alltså antingen så spelar man dum, men jag kan också tolka skämtet som så här. Svarta killar behöver bara gå upp på scen och stå bakom en skivspelare och så tror alla att han är DJ. Alltså att det bara räcker med att vara svart så är man cool. Alltså för att konceptet är ju så här att being black is cool. Alltså alla vill det är Way Out West. Det är inte så här att det är inte en riktig svart person, utan det är ju en svart kille som är bland vita. Han vet ju att han är kung där.
Exakt. Exakt, han behöver inte anstränga sig. Nej. Han behöver liksom inte anstränga sig för att vara cool. Han behöver inga coolhetsmarkörer utöver att han är svart. För han är liksom en markör nog.
Han är den bästa trofén de kan vinna där. Och där kände jag så här, när Fanna och de reagerade med alltså jag förstår inte. Vadå, har svart det för lätt? Tycker att vi ska vara nedköpta med er? Så kände jag så.
Ska vi spela upp klippen bara? Ja. Så folk får en kontext då. För att vi har ju pratat om det här nu. Vi höll oss ganska sansade. Men de utgår ju från att Fredrik Söderholm, geniet Söderholm, är världens värsta människa och att han önskar svarta allt ont. Vi spelar upp klippet här då när de analyserar vad det egentligen Fredrik Söderholm menar med sitt har inte svarta det för lätt skämt.
Några av våra lyssnare kanske inte så här gör den kopplingen direkt. Och som geniet kanske själv inte gjorde. Jo, det gjorde han ju. För att obviously, han tyckte ju, det var ju det han ville driva med. Men ett, att det skulle varit lite jobbigare. Att vara svart på Way Out West, eller? Alltså, vad menar han?
Ja, han skriver liksom, har inte svartare lite för enkelt på Way Out West?
Då måste man ju direkt också inse att så här, då har man ju alltså upgraded. Man har det liksom bättre än vad man haft det förut. Och tycker att man ska liksom vara då, travel back in time. That segregation, eller vad vill han?
Jag undrar hur långt bak han tycker. Är det typ så tillbaka till slaveriet?
Nej, men alltså, vad är för lätt? Alltså, vad är enkelt lätt nog? Vad är för lätt? Alltså, det är ju bara ett normal... Alltså, va? Jag fattar fan inte vad han menar. Jag tänker att han är lite för lätt för att han kan glida omkring där på Way Out West utan att bli typ, så här, utsatt för någonting. Så han gör det själv typ.
Ja, kanske. Ja, det, han gjorde ju det.
Men jag tänker också,
just att så, han har fotat, han har fotat DJ, så han tänker så här,
ja, han höll väl kanske i festen.
Så han tycker liksom, han tar hand lite för liksom, jag vet inte, han kanske
jag tänker också att han tänker
typ så här, att ska lida lite mer.
Ja, men exakt. Jag tänker också att han tänker lite grann så här, lite för lätt. Alltså han kom in på den här festen, han väcker, han DJ där, han har roligt med sina kompisar. Det ska vara lite mer struggle.
Ja,
du kanske inte ska komma in på den här festen. Du kanske inte ska ha råd att åka till Wild West.
Alltså jag tycker det är intressant ju, för att de uttrycker sig lite förvirrat, men tolkar du det som att de på riktigt tror att Söderholm vill att slaveriet ska komma tillbaka? Det låter så på.
Alltså, jag har så lite tro på dessa två människor att jag tror att de inte kan tänka i fler nyanser. Att säga att om man inte har ett brett perspektiv, om man inte känner, alltså har du inte haft diskussioner med vita människor, har du inte liksom tänkt i de banorna själv, alltså man måste kunna liksom sätta sig in i en vit människas hjärna, i vit humor, i humor generellt, man måste förstå humor tror jag också, och jag tror inte att de heller förstår, jag tror inte heller de kan tänka i banor, utan det är liksom direkt tillbaka till slaveriet. Nej. Varför skulle det vara tillbaka till slaveriet? Hur kan de inte förstå skämtet?
Så, det är också slaveriet. Det är också så här, du har ju pratat mycket om hur amerikaniserade de är.
Ja, för att de har, det är det. Ja, vi kan komma in på
och
det.
Och det är just att slaveriet är deras go-to hela tiden, trots att
det har hänt mycket mer.
Alltså slaveriet är ju inte en riktigt lika relevant referens i Sverige. Liksom. Det fanns ju svenska slaverikolonier, absolut så, men slaveriet är inte riktigt den här...
Det är inte vår go-to. Det är inte det vi har.
Nej,
som
det,
problem.
Nej, det ska liksom inte vara det. Alltså, vi har ju en hemsk historia på många sätt, men det går liksom inte riktigt att liksom skälla på det svenska vita etablissemanget med slaveriet riktigt. Det känns inte som...
Det är inte det vita rasister tänker så här, svarta på råket varit slaveriet, utan det är mer bara så här, svarta ska inte vara i Sverige, punkt.
Ja, exakt så, exakt så.
Det är typ mer att de tänker att, alltså hade de haft en analys, de kan tänka så, ja men han passar inte in här, han ska inte vara här. Jag tror de säger det. Och då är det så här, svarta ska inte vara på Way Out West. Jag fattar inte ens hur de drar den slutsatsen, att det är det han säger. Alltså det är så himla mycket men, som jag bara känner så här.
Men sen säger vi fan också så här att, jag tror han menar att svarta förtjänar att bli utsatta. Eller något sånt säger hon också. Så här att det han försöker göra är så här att han tar en bild på en svart där och hans budskap är, nu tar vi honom. Nu sänker vi honom. Det är som att han liksom vill uppmana till våld. Det är så otroliga överord från honom.
Exakt. Och det jag tror det var så här, för på den tiden så var det den retoriken man skulle använda. För att kolla tillbaka till falskheten-bloggen så var det liksom merciless attack mot vita på ett så humoristiskt sätt som inte man var van vid. Så jättemånga vita vänsterfeminist-tjejer var skitarga på Valerie och tyckte att hon var en jävla fitta, och att de bara, jag är inte alls rasist, och typ om man började, jag började kalla ut vita tjejer på Sveriges Radio. Det var en tjej som hade varit, hon jobbade på PP3. Hon hade varit i Gambia, så hade hon varit vid ett sånt barnhem, så hade hon tagit en bild och lagt upp på sin Facebook. Åh, de är så söta, man vill bara ta med sig en hem, skrev jag. Det är människor, du vet det va? Och så började hon gråta och det var värsta showen. Alltså då kunde man göra det på ett kul sätt och vara så här, oj då, vad känslig du är. Men sen så typ tog någon över det och blev så här att man bara hela tiden skulle attackera. För att Fanna hade en teknik när hon var under titeln svart kvinna. Så hade hon en strategi där hon attackerade vita konstant offentligt. Och sen så när någon började tjafsa med sa hon, jag ska inte behöva förklara för dig. Jag ska inte behöva förklara för dig. Du kan lösa detta själv. Läs en bok.
Googla. Jag är inte din Google.
Ja, läs en bok.
Man känner 2014 för oss.
Ja, typ educate yourself. Det är inte min roll att göra det. Jag är bara här för att synliggöra problemet. Och så är man bara så. Mm. Men vad är din roll? Alltså varför ska du bara gå omkring och synliggöra? Du ska bara gå runt och vara taskig. Och sen ska du inte göra mer. Alltså jag sitter inte här och försvarar vita rasister. Men jag kan känna att vita är omedvetet rasistiska, alltså så sjukt mycket. Så att man måste ibland bara cut them some slack. Ja, men det är som med killar som råkar vara sexistiska eller gubbar som råkar vara funkofobiska utan att fatta det och sånt. Alltså det bara är. Och man måste bara säga ja. Okej, okay. Du kan inte säga så, det är inte okej. Okay. Så, nu går vi vidare. Ingen behöver vara ledsen. Men det var så.
Men jag tycker, jag känner så här liksom att man, jag fattar om de inte vill ta på sig att utbilda folk. Men det de kan göra är att de kan göra liksom intellektuellt hedliga tolkningar av vad folk menar. Alltså de hade ju kunnat säga, jag tyckte det här var ett slappt skämt och det var olämpligt för lata svarta är en stereotyp som verkligen är etablerad och jag tycker inte vi ska spela på den. Men att liksom säga, att liksom dra slutsatsen att han liksom vill att svarta ska bli utsatta på Way Out West, att de ska bli misshandlare för de har det för lätt som går runt där och inte blir misshandlade. Eller att han vill att slaveriet ska komma tillbaka, det är det som är...
Men det som också kan provocera mig så otroligt mycket med dem är hur de kan, deras förmåga till att framställa sig själva som idioter och ändå så sitter de här vita brudarna främst och hyllar dem till skyarna och de här medelklasskillarna med runda glasögon på heter det, trädgården i Stockholm, så sitter de där och är så här: wow, det här är gudinnor, wow, vilka genier. Och liksom inte ens kunna stanna upp och vara så här: men hallå tjejer, hör ni er själva i detta? Hur kan lärare plocka ut detta som läromaterial och säga det här är bra att lyssna på, det här skapar en debatt? Nej, det gör det inte. Det skapar inte en debatt. Det skapar ett vi och dem. Nej.
Nej, men det är det som är så genialt med liksom produkten raseriet. Och det är därför jag tycker att Fannas bakgrund på Bergs är så viktig. Och också, alltså båda deras bakgrund, för de är uppvuxna i Stockholm. De har föräldrar som jobbat i kultursektorn och det märks, för de är väldigt smarta, de är väldigt slipade. Fanna som startade det där kontot Svart kvinna, som du var inne på, ett Instagram-konto som sen, nu fnissar du lite.
Ja, men det blev en bok känns som med ett glittrigt omslag, okej. Okay. Det var den nyligaste boken jag har hört talas om hela mitt liv.
Ja, den boken vågar jag nästan inte prata om, för jag minns att jag pratade om den när den kom ut och jag Svart kvinna, alltså Instagram-kontot byggde på att svarta svenskar då skulle skicka in sina berättelser, ofta anonymt då, om hur de blev utsatta för rasism i Sverige. Och så samlade Fanny ihop dem, adderade lite essätexter av kända rasifierade skribenter, typ Judith Kier och sådana. Eller så sådana, det kanske var problematiskt. Och andra.
Var inte ängslig, den tiden är förbi, Sebastian. Du kan säga vad du vill. Alltså.
Ja, det är det jag är rädd för, att du har fel. Och den boken blev väl utgiven, tror jag, på Natur och kultur, och sen blev den också en pjäs, tror jag. du skrattar.
Ja, men det är för att grejen är att jag minns när den kom. Så jag har en kompis i Stockholm, han är finne gambian. Och han är den roligaste.
Finne gambian.
Ja, det är väldigt vanligt. Mm. Men det är, alltså det är typ, han är den roligaste människan jag vet. Och sen så pratar vi så ofta om dessa personer. Att så här, typ, ingen riktigt svart person vill ha någon sån här representant. Och sen alla historierna, vi brukade gå in och läsa historierna. Alltså bara, den här är fake, den här är fake, 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 fake.
Alltså det är skönt att du sa det. För jag minns att jag var ju, det här var väl 2014. 2013 typ så här.
Nej, det måste
och jag var med mitt ex då. Och mitt ex blev arg på mig. För jag bläddrade igenom den här boken och sa att, alltså, vissa av de här känns liksom för bra för att vara sanna, om du fattar vad jag menar.
Ja.
För det var verkligen så här. Och sen kom min slöjdlärare och sa: du är bara en värdelös en. Och du kommer aldrig kunna sätta dit mig. För jag är en vit lärare. Och jag är systemet. Och det var liksom så här. Jag tror det finns jättemycket rasism i Sverige.
Ja.
Men den var liksom lite, det kändes skrivet. Vissa av de här storiesen.
Alltså svensk rasism är mer typ. Du får inte en godisbit för att du är så himla dum i huvudet. Hassan. Och sen får alla andra godis i en klass. Alltså det är typ mer, det är mer så hur man blir behandlad och hur man bemöts. Men svenskar är så pass smarta och konflikträdda att de aldrig, de drar sig väldigt mycket från att säga saker som är rakt av rasistiska. Alltså de kan säga saker som är rasistiska inbäddat i någonting så att man är så här, okej. Okay. Som typ, får jag känna på ditt hår? Alltså det är en sån.
Ja. Mm.
Men jag tycker den till exempel är så här, ja jag förstår the natural urge i att vilja känna på någons hår. Men den personen känner antagligen på andra människors hår för att det är ett freak. Men,
ja,
men det är ju så människor.
Nej, men jag fattar vad du menar. Alltså, men den typen av, men den typen av exotiserande, det finns det säkert jättemycket
det
av.
Det finns.
Men det var verkligen så här, men min dagmamma kom in och sa det stinker en här inne ut med. Och det tänker så här, ja, alltså det får ju vara en psyksjuk människa. Hon kanske skriker så, men liksom.
Alltså den tror jag att någon kan ha sagt. Men hon kanske sagt det, inte skrek ut det där öppna dörren och bara det luktar en här inne. Men jag vet att folk kan säga det. Alltså typ så här, det kan folk säga i klassrum typ. Du luktar detta. Varför luktar ni alltid så här? Alltså sådana grejer kan folk lite ha sagt. Men det var så himla många historier så mycket. För jag minns när hon samlade ihop material till den. För det var innan hon blockade mig.
Det vill man ju veta mer.
Nej, men det är för att jag alltid har haft varit väldigt öppen rätt med min åsikt om henne. Att, att hon bara är sån, hon är sån thirsty ass bitch som bara är där för, alltså för att bli famous. Hon vill bara vara en del av etablissemanget och vara cool och populär och omtyckt. Alltså hela hennes persona faller då. Hela hennes persona skriker det. Alltså allting hon gör.
Vi kan återkomma lite till det, för jag har lite tankar om vad de är nu när de har blivit lite mindre aktivistiska. Men,
men så kommer jag ihåg när hon sökte historier, så var det så mycket sökande efter det. Så hade hon frågat mig om jag hade någon historia, så jag säger nej, alltså nej, det har jag inte. Alltså jag tycker inte att det finns historier. Hon bara, jo men kom igen, kan du inte komma på någonting, bara hitta på något. Så var jag så här,
så hon bara hittar på
någonting. Och jag hatar att jag inte är kvar i meddelandet. Ja. Men det var så mycket, mycket skit. Och så bara kände jag alla som började skriva. För att man måste också komma ihåg att folk är, alltså folk, vad är det man brukar säga att i en massiv, alltså i en grupppsykos. Alltså det här var en grupppsykos. Mm. När alla bara fick sån awakening att världen är rasistisk. Som att alla bara gått runt och trott att allting var frid och fröjd. Så känns det som att alla tillsammans vaknade. Men alla hamnade i någon gemensam psykos. Där alla bara var så här, ja jag har varit med om detta. Har du inte varit med om det här? Jag har varit med om det här. Och då började typ folk ljuga till varandra. Och ljuga för att få vara en del av en grupp.
Nu får du alla svarta i Sverige låta som Thomas Quick.
Nej
som
men att jag tror att jättemånga blev en del av det. Och att man egentligen inte alls är med om så mycket som man tror. Jag tror man är med mer om så här systematisk rasism än den här aggressiva, direkta formen av rasism. Jag tror att man är mer, alltså jag tror inte att de tänker så här, jag fick inte det här jobbet för att jag är svart. Jag tror inte de resonerar så, jag tror de är mer så här, den personen tittar konstigt på mig på bussen för att jag är svart. Bara, nej.
Ja.
De tittar på det för att du är snygg oftast, men absolut.
Nej, men det är väl det, lite, det är väl den mer subtila rasismen som till exempel tog sig uttryck i Reva och sånt liksom.
Exakt.
Eller snarare än att liksom slöjdläraren kommer in och så här misshandlar dig med en bräda för att
men typ att min bror alltid blir utmålad för att vara den som gjorde alla brott och sånt i sin klass när det var de svenska grabbarna som spelar handboll, så var det aldrig dem utan det var alltid min bror. Och så var det bara så här, okej. Så när han slutade, vem är det då? Och då var det jag. Alltså det är liksom hela tiden att de.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
De hittar alltid ett sätt att skilja på svarta på. Alltså, mer sånt kan jag köpa. Men det är också det, man kan inte sätta fingret på det. Så den är svår att ta upp. Och det jag kände också med den boken var att jag var så här, vad är poängen med detta? Vad är poängen med den här, synliggöra för vem? För vem har levt under den här stenen som inte vet att det här händer? Vem var den boken till för? Vem var den här podden till för?
Nej, jag vet inte. Sen är det också så här, det är lite samma sak som med Attila Joldas, att det blir ju mycket preaching to the choir, att det är ju redan upplysta som... Exakt. Nej, men det är som mitt under BLM så åkte jag tvärbanan och så satt en tjej där som läste en bok där, som hette typ How to be a good ally being white i bla bla. Och då kände jag så här att alltså, du är nog en bra ally redan liksom.
Eller, jag hade hittat en bok.
Alltså, bara du läser den boken så på något sätt så är du det. Du har bevisat vilken kategori människa du är.
Exakt.
Medan de som skulle behöva läsa den kommer aldrig läsa den. Liksom.
Det är ju det. Men jag tänker så ofta på hon adopterade tjejen i min klass att hon var så himla himla redo att försvara raseriet med näbbar och klor. Alltså att hon verkligen var så här: nej men vadå, du förstår inte, det här behövs verkligen, detta är jättenödvändigt för samhället och nu pratar folk verkligen om sin rasism och folk tar ansvar nu. Vad säger jag sån? Vad visar det sig? Hur ser du det? Vet du vad folk gör bakom stängda dörrar? Hur vet du vad folk vet och inte vet? Alltså, det var bara en sån, jag tror bara att folk behövde den som en tröst i ett sånt identitetsmörker. Alltså att folk blev så, shit, det är så mycket rasism. Och då kom denna podden och då kändes det kanske som en klapp på axeln. Att de kände väl, okej, jag har de här två. Och så var det väl nice, men inte för mig.
Det är väl också ett sätt, att lite rentvå sig själv. För att man är inte så illa som de i svart kvinna. Alltså de vita som figurerar i svart kvinna. Nej. Alltså man är ändå bättre än dem.
För det är också en grej som man glömmer, är ju att ingen av dem, eller många i och för sig, började hålla på helt ängsligt och säga, alltså jag vet inte, jag har inte tolkningsföreträde, jag kan inte uttala mig, men man bara säger, men du tycker bara synd om dig själv. De får ju bara folk att tycka synd om sig själva, inte bara stå för den skiten de gör. Jaja.
Får jag läsa lite? Det här är från en krönika i L som Ami har skrivit.
Just det, de är också hennes... Kakans kompisar, så de är ju väldigt starkt anknutna till L och sånt.
Ja, men jag vill visa här på vilken grund politisk analys båda de här gör. Nu är det för sig bara Ami som skriver, men jag tror inte att Fanna inte skriver under på det här. Men det här är alltså en krönika skriven när Kamala Harris och Joe Biden vann valet. Och jag läser lite spritt bara, men så du får en känsla liksom för texten. Och så hände det. Amerika fick sin första kvinnliga vicepresident, den första svarta vicepresidenten och den första vicepresidenten med rötter i Sydasien. Allt detta i form av Kamala Harris. Det är historiskt. Och för att kontrasten är så stor, att det var just Donald Trump som förlorade mot demokraternas Joe Biden och Kamala Harris, så firar vi extra mycket. Och jag, som svart kvinna i Sverige, drar för första gången på mycket länge en suck av lättnad. Andas ut. Svarta kvinnor har ännu en gång skapat revolution. Och då vill man bara säga att Kamala Harris är väldigt långt ifrån att vara en revolutionär.
Ja.
Alltså hon är ju en
polis.
Mitten. Alltså, ja, exakt. Hon är för detta ganska hård för chefsåklagare i Kalifornien och en liksom mitten till höger demokrat. Alltså hon är ju verkligen inte Huey Newton som du var inne på tidigare. Och det är så otroligt platt att skriva svarta kvinnor ännu en gång skapat revolution.
Hon har,
och så kollar vi nu vad, liksom, vad Biden och Harris har gjort. Liksom.
Hon har ju kritiserat så kraftigt för att hon har satt så många svarta, dömt så många svarta till fängelsedomar på grund av typ cannabis och sånt. Ja. Alltså hon har varit en rätt fruktansvärd ally. Hon borde ha läst den boken, How to be a good ally.
Verkligen.
Men hon,
verkligen.
Alltså grejen är, hade då Fanna, eller Ami varit någorlunda.
Ami var.
Ja, hade Ami då varit någorlunda, jag vet inte, involverad i politik på riktigt, så hade hon följt de här kontorna. Nu är det ju dessa tider. Hon hade ju följt de kontorna som hade kritiserat Kamala. Hon hade förstått vad Kamala var för person. Alltså Kamala är ju en person som min familj har haft ögonen på för att hon är jamaikan. Mm. Alltså det är så enkelt. Ja. Och hon är inte så omtyckt. Hon är inte så bra.
Nej.
Och det är liksom bara, pappa sa det, hon är bara en, det här är bara white man's puppet. Det är därför de har valt henne, för att då får de the black vote. Alltså det är ju,
ja.
Det är Joe så Biden är, som har valt en svart kvinna av en anledning.
Så är det verkligen, och det hade ju Ami kunnat kanske se igenom om hon tänkte lite längre. Men det är just det att så här, om hon anklagats för att bara hålla sig till ytan av saker och ting, så ger hon ju alla rätt här genom att liksom hålla fram Kamala Harris som någon slags tecken på revolution, när det egentligen bara är, alltså ska man vara helt ärlig, så Donald Trump är ju mer revolutionär än Kamala Harris.
Det är
sen
det.
Är han revolutionär på ett dåligt sätt såklart, men han är ju mer av en politisk revolution.
Han skapar Kamala ju Harris. Mer kaos som behövs än vad Kamala Harris någonsin kommer göra, för att hon upprätthåller bara ett system.
Alltså han är i alla fall mindre en del av systemet. Exakt. På ett sätt.
Hans uttalande om Palestina och Israel har ju också varit så här: okej, happ. Guess I agree with Trump.
Ja, men du är Sveriges Trump på många sätt.
Det var pengarna som saknats.
Ja, det var pengarna. Pengarna och... Nej, jag ska inte säga karisman. Du är väldigt karismatisk. Det får jag faktiskt säga det. Du är en av Sveriges mest karismatiska.
Jag borde vara partiledare för Socialdemokraterna som en flippig grej.
Ja, men du kan i alla fall bli kulturminister, tänker jag. Det kan ju typ vem som helst
bli. Så deppigt.
Skicka bidrag till olika samiska föreningar och sånt.
Kan man inte skicka till någon för att vara själv.
Men det som också har hänt då med Fanna och Ami... post eller också under själva raseritperioden, det är att de har rört sig mer och mer bort från aktivismen och blivit mer mainstream, bara vanliga glammiga tjej-influencers. 2018 gjorde ju Ami reklam för Volvo
och Ikea.
Sen dess, och Ikea, ja. Hon har varit programledare för Bachelor, och nu, jag vet inte riktigt om det har börjat än eller om det bara är på gång, men hon är ju Per Lernströms nya sidekick på Idol, eller i Idol. Hon tar över från Anis Don Demina. Anis Don Demina.
Åh, oh, nej. Det måste ju också vara sån här. Nu tar ni. Är man verkligen, ska gå efter honom? Är jag så dålig?
Ja, hon gör inte den reflektionen. När jag skrev att vi skulle göra ett avsnitt om Ami och Fanna, då hörde en person av sig som inte vill benämna namn. Men hon skrev någonting som jag tyckte var ganska intressant. Som jag får läsa upp, men jag får inte säga vem det är. Mm. Men hon skrev så här, apropå Ami. Vissa människor är aktivister för att de tycker att världen är orättvis. Andra är aktivister för att världen är orättvis mot dem specifikt. Och när de väl hamnar i en bättre situation är det inte längre intressant med någon kamp längre. Då kan man götta sig i systemet. Och så säger hon det, att det är sjukt att liksom... att man använder antirasismen som en plattform för att bli programledare för Idol.
Men det är också att så här, med det påståendet säger så, när har det varit orättvist mot henne? För att hon är ju en typ 10 meter lång, typ ansedd snygg. Jag tycker hon är en fruktansvärd person, så jag kan inte säga att hon är snygg, för insidan speglar ut sig så mycket för mig. Men hon är ju en vacker kvinna, och hon är ganska så här. Hon är väl vad? Någonting släkt med Kayo hit och dit. Alltså det är någon sån konstig grej. Och när är världen orättvis mot henne? När har hon inte fått det hon vill? Alltså, I'm sorry, men peka på det till mig, Ami. Peka ut det. När har du blivit mobbad, till exempel, för att du är svart? Alltså, inte för vad som, hon växte upp i Stockholm. Så kom tillbaka Söderman. När du växte upp i Bjuv. Alltså, mm. Där snackar vi struggle. Där är det fight with your knuckles, honey. Alltså, ja. Har du minsta konstiga hår i Skåne, det är över. Alltså, du får bli tuff. Men i Stockholm...
Jag tror så här, alltså, det finns inget ställe som är helt immunt mot rasism. Men jag skulle säga att Södermalm i Stockholm är väl troligen
softare.
Det mest progressiva området i... Eller, i alla fall, det finns ju fler. Det finns ju Möllan också.
Nej,
så
och, nej. Jag kan säga det en sak. Som svart finns det ingen safe zone i Skåne. Alltså, du har... Nej. Araberna gillar inte svarta. Juggarna gillar inte svarta. Finnar gillar svarta, men på ett sexigt sätt. Men det är typ så här...
Vänta, finnar gillar svarta, men... Ja, just det där, finngambian var inne på att det är...
Det sexualiserande sättet. Så här, folk gillar inte svarta i Skåne. Det är liksom bara, vi gör ingenting, men alla hatar oss. Alltså det finns det koloniala arvet och bla bla bla. Det är så mycket första handsinvandrare som inte gillar svarta. Men skitsamma.
Ja.
Men Stockholm känns så himla integrerat och kultiverat. Alltså när jag flyttade till Stockholm så var jag så här, shit vad det är nice. Alltså, det är bara nice, det finns så många svarta.
Du behöver inte kasta köttbullar på någon där.
Nej, jag behöver inte försvara mig mot rasister.
Nej.
Jag blev anklagad för att vara rasist i Stockholm.
Jag förstår lite vad de menar.
Jag hade något skämt. Och så var det en svart kille som var arg på mig och sa att jag inte fick använda det ordet. Så var jag såhär, excuse you sir. Sluta med att jag sa, om du inte sticker ifrån kommer jag boxa in ditt ansikte.
Har du några vita fiender eller är alla svarta? Undrar man ju.
Om jag har några vita fiender. Vad tror du? Jag är blockad av halva moderata regeringen.
Ja, det är precis.
Martin Soneby gillar inte mig heller.
Det är spännande. Det är nästan ett eget avsnitt. Men nej. Men och Ami har ju då som sagt använt det här som en plattform. Hon behöver ju inte aktivismen längre. Hon har själv sagt ett citat här så här. Apropå varför hon inte håller på så mycket med antirasism längre. Då säger hon så här, det är ganska tungt och mörkt och påverkar ens eget liv så mycket. När jag får göra något som är så fullt av lycka, kärlek och glädje som att jobba med Idol eller Bachelor så ligger det ganska bra för att väga upp. Jag älskar alla jobb som har glam. Det är en viktig del av livet. Och sen har hon också blivit ihop med en Paradise Hotel-profil, Oliver Strige. Så hon har ju verkligen så här...
Oj,
hon har ju lämnat.
Har ni gjort slut med sin baby daddy?
Antar det. Så hon har verkligen gått all in för glammet då. Och om man kollar liksom på, nu har jag inte hört den nya podden då, för att hon och Fanna gör fortfarande en podd, men den är köpt av Perfect Day och den heter inte Raserit längre, den heter bara Aim och Fanna.
Men jag vill också bara säga en sak om det här med det bästa sättet för kapitalismen att stoppa en revolution är att pumpa in en massa pengar i det. Alltså, det här är också så här, de stoppade sin egna revolution genom att bara så här, okej, köp oss, okej, nu skiter vi detta. Lycka till framtida generationen. Alltså jag fattar inte varför fler inte är arga på dem som har haft dem som sina så här snuttefiltar. Ja, idol kan man också kalla det. Ja.
Men tror du, om vi ska vara ärliga, tror vi att de hade det här som plan hela tiden? Eller tror du funnits ett ärligt, genuint engagemang? Eller har liksom det här varit tanken hela vägen?
Jag tror så här. Det har varit tanken och sen tror jag att de har haft ett engagemang för att folk har hejat på dem så mycket. Så de har ju haft ett messiakomplex som har varit att ja, det är vi som förändrar världen. Vi är revolutionens röst. Det här. Alltså det, jag tror att de har trott på det så mycket själva. För att de har inte suttit på, vad heter det, stället i Stockholm? Café 44. De har inte varit med Allt åt alla Stockholm och gjort aktioner. Nej. Alltså de har liksom inte... De har inte tagit del av de stora vänsterrörelserna. De har inte allierat sig. De har inte bjudit in så här stora talare och sånt till sin podd. Utan det har varit väldigt så... Vi.
Molly Sandén har typ...
ja, Molly Sandén. Mm. Hennes mest exotiska move var att hon var tillsammans med Danny Saucedo.
Han är ju nästan
han är polack på Livian. Nej, men deras nya podd, det var ju där egentligen detta startade med att jag tappade det totalt och var så här, ja men då kör vi.
Ja, för det var ju ett avsnitt där heter hon Saskia Kort. Den här tjejen då som fick ett väldigt genomslag för sin spaning att killar tänker på romarriket.
Ja, för man har
snart. Hon gästade då Ami och Fanna, deras podd på Perfect Day. Och då hade de en diskussion om varför Saskia och Ami inte är bi längre.
Det är också det, både sluta vara bi. Alltså, ja. Men det är liksom att bara sluta med allting. Är det inte glammigt att vara bi?
Nej, det är inte så. Men anledningen då, och det är väl därför de på något sätt här tar de liksom avstånd från den här traditionella vänstern,
ja.
Fast queer-vänstern då, för de anledningen till att Saskia då och Ami slutade vara bi var för att typ vänsterlesbiska är för fula.
Alltså, det här är också så i tiden. För att jag vill också bara kommentera detta innan vi sätter igång. Ja. De är också alltid sist på bollen. Alltså, du kan ha avslutat matchen, bollen ligger i bollkorgen. De kommer dit och tar bollen och säger, jag spelade hela matchen. Ja. Och man bara, nej, ni är så sist på bollen. Ja. De är alltid med när någonting håller på att sluta. Ni är ju inne och bashar vänsterfeminister. Och då tror fan att de här jävla fittorna är där och gör det. Alltså, fy fan vad sned jag blev när jag såg det. Och fy fan i helvete vad arg jag blev. Och det är inte för att jag känner de här feministerna de beskriver. Men jag kan säga så mycket. Do not säga att alla lesbiska är det de säger. Alltså, jag är inte ens gay när jag blir arg.
Nej, men jag tycker det är intressant också med ordvalet. För de säger, först säger han att det finns för få sexiga tjejer i den här queer. Sen avslutar hon inte meningen, men alltså queer-världen antar jag hon menar. Det var länge sedan jag dejtade tjejer. Och när jag gjorde det, då var det faktiskt the ghetto. Och det kan vi lägga till att de använder ju väldigt mycket amerikansk engelska. På ett sätt som är lite pajigt.
Lite passé också. De är vuxna kvinnor nu.
Ja, de är snart 40 faktiskt. Yeah. Så det känns lite...
Grow the fuck up.
Då var det faktiskt the ghetto. För det var den här glitterfeminismen med den korta fittluggen. Och de är emot Gucci. De är emot kapitalismen. Och de var för feministiska. Så där tycker jag på något sätt det här Bergs. Även fast hon inte gått på Bergs. Men ändå den här liksom PR-grejen skiner igenom att liksom, man ska inte vara emot kapitalismen. Utan man ska vara radikal. Men man får inte vara för radikal.
Och då ska jag kommentera detta.
Man får inte vara systemkritisk på riktigt.
Då ska jag kommentera igen. Då går vi från Raseriet, som var en podcast som skulle vara någon så här antirasism och sånt. Men kan man det minsta om the queer movement, så är det att queer härstammar ur antirasism. Det är svarta som inte kunde som inte kunde känna igen sig i begreppet gay för att det var för vita män och det var ett heterosexuellt sätt att säga att gay is friendly and they're always happy. De är inte farliga. Queer är mer att man vill bara skrika ut. Man är mot kapitalismen. För kapitalismen är en del av ett rasistiskt system. Eller kapitalismen bedrivs av ett rasistiskt system. Att bara säga orden, jag är för kapitalism. Det här är inte kapitalistiskt nog för mig. Då är man bara så här, då bara spottar man. Man spottar. Alltså en hel, sitt folk i ansiktet. Alltså jag bara, åh! Det var det som fick mig koka. För att jag bara kände så här, jävla. Slimes, alltså ni gör det med flit. Ni söker mig. Jag lever i harmoni. Också... De kommer här med den här skiten.
Lever du verkligen någonsin i harmoni? Ja, det är frågan. Alla som har sett din Twitter-feed ser att det här är inte en harmonisk människa. Men, men det är väl det jag lite var inne på också. Att när jag lyssnade på Raseriet att... Nu ska jag inte säga, jag har inte lyssnat på alla avsnitt.
Nej.
Så det kanske finns jättemycket fina klassperspektiv där. Men det var helt frånvarande i de avsnitten jag lyssnade på.
Ja.
Och delvis ju för att de själva inte... Då skulle de behöva ha lite självdistans gentemot sin egen position. För att de vet ju att de är uppvuxna i medelklassen. Och därmed har anledning att vara... lite självkritiska.
Och sen är det också det att klass är ett ganska västerländska begrepp. Det är klass. Det är så här, typ, jag kommer från ett klassamhälle på bägge sidorna i min ras. Så här, Jamaica har klassamhälle, Sverige har klassamhälle. Min pappa är från poverty, min mamma är från bonde poverty. Så jag kommer ju från den klassen. Hennes pappa är en musiker från Gambia som har kommit till Sverige, träffat någon svensk kvinna, fått Ami och andra barn. Mm. Och han har hållit på med musik. Han har inte kommit till Sverige som pappa, han jobbade i fabrik och bara varit så här. Jag vill bara ha gratis tandvård. Alltså det är typ den. Så det är liksom, det här är bara för att om de nu sen kommer och säger, min pappa var musiker, jag är faktiskt inte medelklass. Ja, men tyst. för att nej.
Nej, men de växte ändå upp på Söder också. Alltså, den ena, Ami gjorde det.
Alltså det krävs en, och ja, hon, det andra växte upp i Hammarby Sjöstad, så jag menar, hallå.
Nej, det var Hammarbyhöjden, men hennes mamma jobbar med kommunikation, vilket... Ja,
alltså det var inte vården och det var inte paycheck to paycheck. Alltså det finns så mycket mer än bara det enkla att säga, nej men jag var faktiskt arbetarklass. Alltså du kan inte lura mig. Om man hör det i sättet de pratar på, att det finns ingen förståelse för det breda perspektivet. Och nu är det också inne att prata om att man vill ha Gucci om man är blatte. För att alla de här ortengrabbarna och sånt springer omkring med, vad heter det, Gucci från Turkiet. Så nu ska de säga såna saker. Nu ska de säga saker som, men det är klart att jag gillar Gucci. Ja, vi gillar liksom inte det här second hand. Men håll käften. Håll käften, din fucking kapitalistfita house nigga.
Ja, men det är också den här... jag tar avstånd. Men... alltså den antirasistiska kampen, om man inte har med någon slags klassperspektiv, så blir den liksom, den blir så enkel då, för då räcker det med att så här, ja men vi har en svart programledare för Idol, då är typ kampen över. Alltså då behövs det inte mer. Vi har en svart tjej som är julvärd i SVT, okej, klart. Nu är vi inte rasister längre.
Vad har hon gjort? Alltså det är mer antirasistiskt att, vad heter det, anställa hon Lulu, hon stora från Mammas, hon från Malmö. Hon gör mer för kampen.
Nu fattar jag inte vad du menar, att det är mer antirasistiskt att anlita henne.
Det hade varit bättre att anlita henne. Det hade varit mer så här, hej, där gjorde ni en skillnad. Där har ni påverkat.
Ja, just för att hon är lite större. Är det du menar?
Nej, för att hon är verkligen från... Alltså hon är från ensamstående mamma, tror jag.
Ja, okej. Okay, ja. Alltså
hon är äkta malmit, så att säga.
Nej, för att grejen är så här att både du och jag, det känns som vi båda får för kritik för att vi pratar för mycket om klass, bla bla, och sådär.
Ja, men någon måste ju göra det. Hallå.
Någon måste göra det. Och det vi bara menar är att om inte en antirasistisk kampanj bara ska handla om liksom representation, då måste det finnas ett klassperspektiv där också. För då blir det liksom revolutionärt och omkullkastande på riktigt.
Alltså det som
det är uppenbart att de inte bryr sig. De gör reklam för Volvo.
Det som är antirasism, om de nu hade kopierat den amerikanska antirasismen, så hade det inte krävts att lyfta på många stenar innan man hittar kommunismens stora roll i det. Varför så många vita var allierade med den här, civil rights movement. Att det var så mycket kommunism involverat i det. Och så många vita som också var allierade, som var en del av kampen, som pratade om befrielse av alltså fler svarta rättigheter och så vidare.
Ja, och svarta marxister.
Exakt. Alltså det är liksom, du kan inte ha antirasism utan klasskamp. Alltså det går bara inte. Feminism går inte utan klasskamp. För att så är det bara. Och det är det
du kan inte ha klasskamp om du vill bli köpt av kapitalet sen. Nej. Alltså det är det. Du kan inte ha klasskamp och sen göra reklam för Volvo och göra Bachelor och bla bla. Så om du har det som mål, då kan du liksom inte vara för radikal.
Exakt, jag får ju ingenting för att jag är lite för radikal. Ja, men det är ju det, jag kan inte hålla käften. Ja. Alltså jag har ju fått såna jävla avhyvlingar för mina åsikter. Och jag är bara såhär, okej, skitsamma då. För att jag har gjort ett val. Alltså jag går hellre så här, jag jobbar hellre kommunalt än att inte påpeka att någonting är fucked up, att det sitter bara medelklass duktiga vita flickor i chefspositioner på Sveriges Radio, än att, ja, än att inte säga det. Oh, jag hade bara velat göra reklam för Audi. Det är min dröm.
Vill jag audition? Vad hade du sagt om en Audi?
Vill du ha en snygg kille? Köp en Audi.
Ska jag läsa upp ett citat här från Fanna? Jag vet inte var jag tagit det här ifrån, men hon får frågan, jag tänker bara att det här kan provocera dig. Hon får frågan, vem är du, Fanna? Och då säger hon så här: jag är en stenbock i sol och ascendent med månen i skorpionen och jättemycket vädursenergi på det.
Det var sådana tjejer som förstörde hela astrologiscenen. Alltså, vi då, the experts. Jag är en lärling av Dilan Apak. Alltså, jag kommer från Dilan Apaks skola av astrologi. Jag tror ju på sånt. Jag är så här, ah, okej. Okay. Mm. Alltså, det har hjälpt mycket. Och det är liksom bara en kul grej. Men sen började de ta över det. And they just made it glittery. Alltså, de var bara så här. En stenbock kan inte hålla på med astrologi, om du fattar vad jag menar.
Alltså. Nej, det fattar jag inte alls. Vad jag menar, att en stenbock...
De är för tråkiga. Jag har jättemycket stenbock i mina hus. Och jag kan säga så. Mm. Du har inte vad som krävs för att göra det intressant. De är för fyrkantiga, för syra, för uträknade, för jävla... min pappa är stenbock. Det är bara inte kul. Det är inget kul folk. Och min mamma är...
Det var verkligen inte vad jag hade väntat mig.
Nej, jag vet.
Men det var kul att ha en spin där. Nej, men hon menar så här. Bla, 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 bla. Det kan snabbt översättas som att jag är en envis, överpresterande arbetsbyrå med starka känslor som ena stunden dömer mig själv alldeles för hårt, för att det andra chockeras av hur fantastisk jag faktiskt är.
Alltså, med någon som är vattuman och fisk i måne och lejon i solen, så kan jag säga så här mycket. Mm. Alltså, stenboken, jag kan säga så här, det är inte chocken att en stenbok driver igenom en sån här sak och har gått, vad heter det, den här jävla bergsskolan. Och har höga betyg och höga ambitioner. Men ingen jävla känsla för humor. Ingen. Mm. Alltså, they ain't funny. De har bara snott allting. Allting de säger är bara snott. När Fanna gjorde sin sån. När de gjorde den här, vi åker hälsa på strippor i USA. Det var också bara ett copy-paste-projekt. Det var också bara något de hade snott från en amerikansk grej. Alltså, de kan ju ingenting. De är ju bara... Ja, men det är bara så här, det är bara så här. Jag ser något och sen så tar jag en kopiator och så kopierar jag det och sen så säljer jag in det och sen säger vi lite glitter på det. Och det är ingen humor i det. Det finns ingenting att skratta åt. Det finns ingen glädje i det. Deras kommentarer är inte spontana. Jag är lite så autistisk, ADHD. Haha. Mm. Så jag ser ju vad de här sakerna de säger från kommer ifrån. Jag har ju sett det innan. Så jag är ju bara så här, men jag har ju sett detta innan. Jag har sett vad det här kommer från. Det här är ju RuPaul Drag Race. Det här är en referens till en dokumentär, alltså en sån dokusåpa. Alltså det är liksom allting är bara stilet. Ja. Det finns inget äkta med dem. Det är bara så tröttsamt.
Nej. Nej. Nej, men det är väl också, det ingår i att det här är liksom en produkt på något sätt.
Ja.
Det här är en anpassad produkt. Inget spontant liksom konstverk.
Nej.
Eller något som härstammar från något inom dem, utan det är väldigt tydligt och utstuderat konstruerat.
Det är ingen Camilla Henemark direkt.
Nej, det är det verkligen inte. Det är verkligen inte. Shoutout till Camilla. Hon har inte så lätt just nu.
Den dokumentären var så jävla bra.
Ja, jag tänkte faktiskt på dig.
Visst. jag också.
Det känns som att det är helt avlägset att du slutar där.
Jag vet.
Om 20 år.
Det är helt bisarrt. Det är helt bisarrt att jag tänkte så här. Shit, vad jag känner igen mig mycket i den här kvinnan. Jag är bara glad av att jag föddes så här typ 40 år efter henne. För att alltså, hon hade inte det lätt. Men alltså, kvinnan ägde det hon gjorde. Alltså, jag förstår att Alexander Bard och han Algerian gay guy som jag inte kan komma på namnet på.
Jean-Pierre Berda.
Ja. Att de inte pallade med henne. För att hon var för stor. Alltså, hon tog över för mycket. Ah, fantastisk.
Ja, Sen får man ändå säga att hon spelat jämfört med Alexander Bard, så har ju hon liksom framstått som den.
Hon framstår som
sympatiska. Vet
jag. Jag tror hon är väldigt sympatisk och vettig faktiskt.
Jag har försökt ringa henne några gånger för att få henne att snacka om kungen. Hon säger ju bara samma sak.
Men
jag
har vänt blad. Göra det? Låt henne vara. Hon är större än kungen.
Jo, men jag gör ju bara mitt jobb.
Ja, men hon är större än kungen.
Absolut.
Jag tror inte hon får prata om honom igen.
Nej, hon har nog skrivit på någonting, säkert. Något avtal. Men all heder till henne. Har vi något att tillägga om de goda Ami och Fanna, eller ska vi stänga boken om dem för gott?
Ja, alltså inte för gott, för det kommer säkert komma mera. Men det var det som drog min uppmärksamhet, var när de snackade om det här med lesbiska och att de inte tycker att de är värda dem. Men hur man också kan gå från att bara säga att man inte är gay längre. Alltså nej, skitsamma. Jag bara hade alla citaten uppe, men jag pallar inte läsa igenom dem, för jag kokar på riktigt. Man hör,
ja, men det är kul
rest.
Att det piggar upp att säga jag var lesbisk, men lesbiska var för fula, så jag gav upp det. Att de, men det är också det hade de inte heller vågat säga 2016, så de har också liksom fallit för det här post-PK. De har också liksom förändrats med tiden. Yeah. Det kanske är också, det är lite i och för sig uppfriskande att inte ens de är så PK längre.
Alltså jag tror bara så att de bara vill, de är pick me girls. Det är det de är. De vill bara vara omtyckta. De skiter i. Alltså de skiter i vad som är äkta och inte äkta. Så här, är det inne med Gucci och sånt, då är det de ska hålla på med. Är det inne med det här, då är det de gör. Får de airtime, då gör de det. Då, alltså säger någon så här, säg denna meningen, då gör de det. Har den åsikten, då har de det. Alltså, och de studerar också. Det som är inne. De studerade länge och sen är de det. Det finns liksom bara ingenting genuint med dem. Jag tror det är så här. Ja, det är därför de passar på Bachelor. Det är därför de passar med Paradise Hotel-deltagare. Men de har så mycket att de vill vara något som de inte är. Och det är en sån, det är en sån mixed girl confusion-grej, tror jag. Om man inte är trygg i sin identitet så blir man som dem. Men som jag till exempel, jag är så trygg i mig själv. Jag är så här, ja, I'm a cunt. Jag är jamaikan, skåning. I am what I am. Love me or hate me. I don't give a fuck. Skulle de nu komma och säga någonting om detta? Jag skulle säga så här, ja, och vem bryr sig? Vem bryr sig? Jag gör dem relevanta. Så, varsågoda. Alltså det är liksom, bara så här, du kan inte sänka mig, men jag kan sänka dem. De är sårbara. Jag är inte sårbar. Det är det jag vill ha sagt om dem. Och fuck dem. Referera aldrig till dem om ni ska prata om antirasism. Läs en fucking bok eller något. Följ Jacobin Magazine. Det är en sjukt bra amerikansk tidning. Om man vill läsa på om olika revolutioner och sånt i världen. Och olika socialistiska saker. Jättebra tidning.
Och med den lite lätt förvirrade men ändå starka monologen så tror jag att vi avslutar avsnittet. Tack så jättemycket Felicia att du var med.
Tack för att jag fick vara med. Avbröt min mammaledighet för detta.
Ja, hoppas det var värt det. Vi hörs snart igen.
Var kan man hitta mig, sa du?
Jag skulle precis komma till det. Var hittar man dig?
Felicia JXN på Twitter. På Instagram har jag pallat inte mer. Det är bara en reklamsida.
Det var länge sedan du blockade mig på Twitter. Det gör mig glad faktiskt.
Ja, men vi har börjat se lika på typ exakt allting i världen på grund av hur samhället ser ut nu.
Ja, det är faktiskt skönt.
Det är
skönt.
Hemskt att bli
bägge. Long may it continue. Ha det så bra, alla lyssnare, så hörs vi. Hej.
Hej.
ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.